Gud regerar ett annat sätt att leva. Det är rubriken den här våren. Guds rike handlar om att Gud regerar. Och när Gud får regera i en människa så blir det ett annat sätt att leva. Jag ska tala om vad vi ska göra. Jesus gav en enkel arbetsbeskrivning kan man säga. Han sa så här: se på mig och gör som jag. Se på mig och gör som jag. Varför ska vi som hans efterföljare ägna oss åt det här med att bota sjuka, att driva ut onda andar? Jag har inte uppväckt någon döden. Men Jesus talar om sina efterföljare att det här ska ni göra. Där ni går fram ska ni predika att himmelriket är här. Guds rike är här. Är det en begränsad del av kyrkan, en begränsad del av Jesu lärjungar som ska ägna sig åt det Jesus gjorde? Nej. Det är uppenbart att det Jesus ägnade sig åt skulle hans lärjungar ägna sig åt. Och det här är också utmaningen, jag kommer tre längre fram i predikan. Det här är utmaningen för oss idag som följer Jesus Kristus. Vi fick vittnesbördet att människor möter Jesus hela tiden, varje vecka, varje dag, i Motala, i Sverige, utöver vårt land. Det första då, Jesus botade de sjuka. Vi börjar med Jesus. Det här var ett tydligt uppdrag, en tydlig del av Jesu uppdrag. Vi läste: Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Här förklaras vad Jesus gör. Här förklaras vad evangelium handlar om. Alltså när Jesus botar sjuka, då Jesus förlåter synder, då Jesus befriar de bundna, så nämns det i samma mening, i samma andetag. Det beskrivs, han predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar. Så detta med att bota de sjuka, det var någonting centralt hos Jesus. Någonting som Jesus ägnade sig åt hela tiden. Och en tanke, det som var viktigt hos Jesus i hans tjänst, det är viktigt för hans kyrka. Folket, kan vi läsa i Markus 1:21, häpnade över hans lära, till han undervisade dem med auktoritet. Det är inte konstigt att Jesus fick uppmärksamhet. Jesus, han undervisade, han var en rabbi. Och folket, de var vana vid att höra på undervisning. De var vana att lyssna på fariséerna och de skriftlärare som kunde lägga ut texterna. Men när Jesus talade så var det liksom auktoritet över det. Därför hans tal och hans undervisning bekräftades av att Guds rike var där. Genom att han botade de sjuka och befriade de fångna. Alltså han gav orden om Guds rike verklig innebörd genom att han botade de sjuka. En del teologer försöker få mirakler och helanden i evangelien att stå för någonting annat än vad det är. Man gör Jesus till något han inte är. Det är inte därför konstigt att situationen är som den är i västerlandets kristenhet. En kvinna utbrister: Jesus har inte hjälpt mig. Jag hade precis talat om vad Jesus gör och jag märker hur stressad och orolig hon är. Och jag ställer frågan, får vi be för dig. Får vi be att Jesus får komma med sin frid. Och jag får frågan, blir det annorlunda? Ja, det blir annorlunda. När Jesus kommer in med sin frid blir det annorlunda. Och det här leder till att jag och en vän till henne får tillsammans be. Och Jesus får komma med sin frid. Jesus botar de sjuka därför att det är ett uttryck för Guds rike. Ett uttryck för Guds rike. Guds rike, som jag sa i början, innebär att Gud regerar. Därför blev det så att när Jesus mötte de sjuka så blev de friska. När Jesus mötte med människor som var besatta, demoniserade, bundna, så blev de fria. Alltså det som står emot Guds vilja måste ge vika när Jesus kommer. När Jesus säger till en lam man, kan det hämta till från Markus evangeliets andra kapitel, och han säger till en lam man så här: stig upp, ta din bädd och gå. Så är det självklart att mannen reser sig upp och går. Eller kvinnan i Markus kapitel 5. En dövstum, förlåt, i Markus kapitel 7. Som både är döv och stum. Och när Jesus talar till tunga och till öron och säger öppna dig, så öppnas de. När Jesus talar kommer Guds rike. Sjukdom är ingen välsignelse. Eller hur? Nej. Det är förbannelse. Men Jesus kom för att omintetgöra djävulens gärningar. Det är vad Bibeln säger. Det finns ett bibelord här på texten, upp på skärmen. Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Så överallt där Jesus var så gjorde han slut på djävulens gärningar. Han var obeveklig. Det Jesus gjorde, det han gjorde under, det var att det pekade fram mot korset där han skulle bära allt av synd, allt av sjukdom, allt av lidande på sig, upp på korset. Det var därför han kom. Jesus kom för att bota de sjuka. Och vad händer då vi inte predikar det här? Vad händer då vi inte praktiserar det här? Vi kan läsa i evangelierna att ibland blev Jesus upprörd när han botade sjuka. Vid ett tillfälle i Markus första kapitel så kommer det en spetälsk fram till Jesus. Den här mannen trotsar allt av socialt tänk. Till varje pris ska han fram till Jesus. Och då kan man läsa i den engelska översättningen, står det så här: Jesus was indignant. Han var upprörd. Varför var han upprörd? För att mannen trängde sig fram? Nej, för att han var sjuk. Jesus kom för att omintetgöra djävulens gärningar. Ibland när jag ber för människor så kan jag bli arg. Inte för att den människan är sjuk. Eller för personen, utan för att den är sjuk. För vad sjukdomen gör. Jag har en god vän som tog sitt liv i december. Jag förstod inte förrän mot slutet hur mörkt det var i hans liv och hur sjukdomen fullständigt hade honom i sitt grepp. Och vid tillfälle, det kan ha varit ett par veckor innan han dog, så är jag med och ber för honom. Och jag blir så arg när jag ber. Jag förstår inte, varför blir jag så arg? Jag skriker när jag ber. Och det var helt stängt. Han hängde sig i sin mammas lägenhet. Hon hade klottrat ner på ett papper orden: jag orkar inte längre. Vid ett tillfälle mot slutet har han sagt till mig så här: Christer, det känns som att den här sjukdomen är från helvetet själv. Det är klart det. Sjukdom är ingen välsignelse. Det är förbannelse. Men lyssna, Guds vilja uppenbaras då Jesus botar de sjuka. Guds vilja är helande. Jesus sa till sina lärjungar att de skulle be: låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Alltså Jesus, när han kom till jorden, så var han representant för det himmelska. Och det himmelska står för fullkomlighet. I himlen råder Guds vilja. Därför finns det ingen sjukdom i himlen. Därför där råder Gud. Men den här världen är i den ondes våld, säger skriften. Därför råder inte Guds vilja här till fullo. Men när människor blir helade så ser vi Guds rike. Vi ser att Gud är den som regerar. Så när Jesus kommer hit så är det som att han tar med sig himlen hit. Guds vilja är helande. Så när Jesus rör vid de sjuka så blir de friska. Det var många som inte blev helade där nere. Det kan vi läsa om. Lärjungarna hade fullt arbete efteråt. Men de som kom till Jesus, som han rörde vid, de blev helade. Tillbaka till berättelsen om den spetälske mannen. En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: om du vill så kan du göra mig ren. Jesus förbarmade sig över honom. Det ordet kan också översättas med att han blev upprörd. He was indignant. Och räckte ut handen och rörde vid honom och sa: jag vill bli ren. Genast försvann spetälskan och han blev ren. Du kan inte läsa någonstans i evangelierna att Jesus säger till en sjuk, att Jesus säger till någon som är under inflytande av orena andar: tyvärr, det är inte faderns vilja att hela dig. Tyvärr, det är inte faderns vilja att du ska bli fri. Jesus botar de sjuka. Det andra, nu är det mer utmanande. Jesu lärjungar skulle bota de sjuka. Jesus befallde alltså sina lärjungar att representera Guds rike. Det var därför, tror jag, Jesus valde ut sådana lärjungar som han gjorde. Därför de kunde inte representera sig själva. De skulle representera Guds rike. Jesus säger till lärjungarna så här då de är med honom i Matteus 9 och ser alla dessa människor som är slagna, som är illa medfarna. Så säger Jesus så här: skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Vad är det för skörd Jesus talar om? Jo, han talar om de människorna som han betjänade. De som behövde syndernas förlåtelse. De som behövde helande. De som behövde befrielse och upprättelse. Jesus kom, påbörja sin verksamhet, och det skulle fortsätta genom vilka då? Hans lärjungar. Så den här bönen om arbetare är ju bön om lärjungar som gör Kristi gärningar. Teologen Erik Bernspång, han skriver så här i en kommentar till apostlagärningarna: det var en ärorik gärning som lärjungarna fick gå in i. Vilket språk, ärorik gärning. De skulle vara Jesu vittnen. Så säger han så här: de skulle vittna genom det under och tecken de fick utföra i andens kraft. Lärjungarnas modell var Jesu modell. Säg det en gång till. Lärjungarnas modell var Jesu modell. Hur tänkte Jesus att det här skulle gå till? Du som inte är så van vid kyrka kanske inte vet vad lärjungarna var. Det var 12 stycken Jesus hade omkring sig. 12 personer som skulle vara världsomvandlare. De skulle förändra världen med budskapet om honom. Hur tänkte Jesus att det skulle gå till? Att de skulle vara som Jesus själv. Det är vad Bibeln säger. I Matteus kapitel 10 står det: Jesus kallade till sig sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar och att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Det Jesus gjorde var inte överkurs. När Jesus botade de sjuka så var det normalt lärjungaliv. Det var normalt lärjungaliv. Så det anses utifrån vad Jesus säger om lärjungaskap som vi ska liksom se på vad vi håller på med och se på vad höll lärjungarna på med. Därför det lärjungarna höll på med, det Jesus visade lärjungarna, det ska vi ägna oss åt. När lärjungarna var med Jesus så såg de att situationer förändrades i människornas liv. Och om vi försöker vara församling och vi ser inte det lärjungarna såg, så måste vi ju på något sätt försöka tränga in i Jesus. Vad handlar lärjungaskap om? Hjälp oss. Led oss. Vi kan inte göra det här utan dig. För det sa också Jesus: utan mig kan ni ingenting göra. Lärjungarna var med Jesus och förstod hans modell. Det ska vara vår modell. Markus kapitel 3. Jag vill läsa. Jesus sa åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom, så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. Ty han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att röra vid honom. Här är de med Jesus. Sen skulle det komma en situation då Jesus inte längre var fysiskt med dem. Men likväl så var han det. Därför att när de botade de sjuka, så var det inte de som botade de sjuka, för det var Jesus som botade de sjuka genom dem. Genom att han var närvarande. Den helige ande bekräftade lärjungarna. Jag vill tala om det innan jag kommer in på vad vi ska göra. Men den helige ande bekräftade lärjungarna. Det står i Matteus 10, vers 7-8. Och där ni går fram ska ni predika: himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Jesus lät sina lärjungar pröva sina vingar. Inte för att de skulle misslyckas, utan för att de skulle tränas. En väldigt stor skillnad på att träna och misslyckas. För att tränas. Man kan läsa i Markus 16 att de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. Det var alltså Jesus som fortsatte att bota de sjuka. Det var Jesus som fortsatte att befria de fångna genom lärjungarna. För det som sker på pingstdagen då Guds ande fyller lärjungarna, det är att Jesus är där. Han är inte borta. Han är där. Därför händer precis samma saker runt lärjungarna som hände runt Jesus. Nu kommer in på det sista. Nu har vi utmaningen. Vi ska bota de sjuka som Jesus gjorde. Att ägna sig åt Jesu verksamhet är naturligt församlingsliv. Vi kunde läsa i Matteus kapitel 10 att Jesus gav makt till lärjungarna att bota alla slags sjukdomar och krämpor. Det här är en utmaning i vår tid. Vi talar väldigt enkelt, jag som evangelist, jag talar väldigt enkelt om det är viktigt att vi berättar de goda nyheterna. Vi förklarar evangeliet för människor. Och det ska vi göra. Men lika viktigt enligt Jesus är att göra de tecken som han gjorde. Därför ska det vara självklart överallt där Jesu församling är, ska de tecken följa som man såg där Jesus var. En indisk pastor fick frågan: vad gör ni när ni ska plantera en församling? Det var en svensk som ställde frågan. Och det skilde sig lite genom svensk församlingsplantering och indisk församlingsplantering. Då berättade den indiske pastorn så här: vi kommer till en by, sen frågar vi efter den som är mest sjuk i byn. Och så går vi till den och så botar vi den i Jesu Kristi namn. Sen berättar vi om Jesus och så finns det en församling där. Det är indisk församlingsplantering. Om några veckor kommer Victor John tillbaka. Han är svensk missionär i Indien. Han ska tala på en husförsamlingskonferens nere i Helsingborg. Och det arbete han står i som Evangeliska Frikyrkan med bakom, så är det idag 5 miljoner indier som följer Jesus Kristus på genom det arbetet. Han säger så här: vi har ingen organisation. Vi har Jesu befallningar och under sker och församlingar planteras. Vi kommer tillbaka till frågan: varför kom Jesus? Varför kom Jesus? När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem. Det här handlar om trovärdighet. Det här med att bota de sjuka, det handlar om trovärdighet. Evangeliets trovärdighet. Det är värdelöst att predika om Jesus, vem han är, om vi inte predikar honom. Att predika honom, det är predika allt. Och det här är en utmaning för mig och för dig som hans efterföljare. För att betjäna som Jesus är kallelsen för kyrkan. Han säger: där ni går fram, säger han, ska ni predika himmelriket är här. Bota de sjuka. Vi kan ju börja där så kan vi ta det andra sen. Vi läser vidare texten. Vi har ju väldigt enkelt för den delen av diakonalt arbete som är att mätta de hungriga, att klä dem nakna, att ge husrum till den som inte har. Och det ska vi göra. Annars är vi inte trovärdiga. Jesus var diakon. Men också av det diakonala arbetet är att bota de sjuka och befria de fångna. För gör vi inte det, så är vi inte trovärdiga. Du vet, den delen av världen där det är mest av fattigdom, där det är mest av förföljelse av den kristna kyrkan, där sker det mest av under och tecken. I de delar av världen, det är, sjukvård är fantastiskt. Jag är så glad för svensk sjukvård. Mot vad som finns på många andra delar av världen. Människor, 25 000 människor dör idag. Barn dör idag därför att de inte ens har friskt rent vatten. Men i de här delarna av världen, där inte ens den enklaste sjukvård finns, människors enda hopp är till de kristna som tar Jesu ord på allvar. Där sker det mesta av under. Vad leder till att en person blir helad? Jag har bett för många människor som inte blir helade. Och det är ett mysterium. Ibland har jag bett för människor och helande är omedelbart. Men något man kan se i evangelierna, det är en tilltro till Jesus. På hans makt. Inte på min tro. Inte på den personens tro som ber för mig. Vid ett tillfälle så bad jag för en person och jag hade inte alls tro, men Jesus botade ändå. En tilltro till Jesus. Till hans makt. Vid ett tillfälle i Markus kapitel 5. Där vi har en berättelse om en kvinna med blödningar. Som har haft blödningar i kroppen i 12 år. Som tänker så här. Om jag bara, säger hon, citat. Om jag så bara rör vid hans kläder. Blir jag frisk. Det här var en kvinna, säger evangelierna, som hade lagt ut allt av pengar på sjukvård, men ingenting hade hjälpt. Det som återstod, det var Jesus. Om jag så bara rör vid hans kläder, blir jag frisk. Jesus kom med himlen då han var här. När vi som hans efterföljare botar de sjuka, när vi ber för människor, betjänar människor, så kommer vi som representanter för det himmelska, för himlen. Då en människa blir helad, befriad, är det ett tecken på att Guds rike är här. Men Guds vilja sker inte fullständigt här och nu. Det kommer först då Jesus kommer tillbaka. Då ska himlen, det fullkomliga, helt, det här är otroligt, då ska det helt omfamna det trasiga. Och allt blir himmel. Allt blir Guds rike. Jag ska avsluta med att säga att vi måste göra verklighet av vad vi tror är sant. Varför ska vi ägna oss åt det här? För att Bibeln säger det. Det talas inte för mycket om helande i våra kyrkor. Alldeles för lite. Tro stavas risk. Att kliva ut och lita på Jesus. Det handlar inte om mig. Det handlar om dig. Men vi måste praktisera. Nu är ju risken väldigt liten. Jag är höjdrädd. Men om jag ska säga till er så här. Jag är fallskärmshoppare. Jag har sysslat med fallskärmshoppning i 10 år. Ja, nu har ju inte jag det. Men man ska säga det. Du vet, jag åker med ett flygplan varje vecka. Tillsammans med en massa andra fallskärmshoppare. Men när de andra fallskärmshopparna hoppar ut. Sitter jag kvar. Skulle du säga att jag är en fallskärmshoppare? Nej. Trots att jag har allt av utrustning och allting så är jag ingen fallskärmshoppare. Jag blir först en fallskärmshoppare när jag hoppar. Och det är vad det här handlar om. Tro är risk. Du ska vara trogen Jesus. Praktisera det Jesus sa. Att hans lärjungar skulle göra. När vi talar ut Guds ord. När vi befaller sjukdom att lämna. Så är det inte i vårt eget namn. Utan i Jesu Kristi namn. Och som jag sa. Jag ska avsluta med det. Det är fler människor som förblir sjuka. Än som blir helade då jag ber. Men jag tror på helande. Därför jag har sett Gud göra under. Och jag tror på helande därför jag tror på Jesus. Jag tror på att han är sann. Jag tror på att han är den han säger sig vara. Och därför ska vi som kyrka göra det han sa att vi ska göra. Ty han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig in på för att röra vid honom.